Ja, men vad bra. Du får bära det här avsnittet, tror jag.
Ja, vad är skillnaden mot alla andra avsnitt? Ja. Ja, men god dag, god morgon, god kväll, god natt. Jag vet inte vilken tidszon ni befinner er i, höll jag på att säga. Ja, förmodligen svensk tidszon, men...
Ja, vi har några lyssnare typ i Mongoliet och så, om man kollar på Reach-kartan. Ja, men Acast.
Man har även sett så här, typ Bora Bora har det varit nedladdningar. Kanske ja. Inte just Bora Bora, men den typen av ställe. Men det
är ju ändå troligare, för där kan man ju vara på semester. Ja. Kanske inte nu då, för nu är man ju inte på semester.
Nej.
Men Mongoliet är man väl sällan på semester i.
Varför är Bora Bora så top of mind på semester... När man ska dra ett exempel, var det där Victoria var? När hon fick det här privatplanet, eller hon fick låna han Bertil Jönssons privat EF-tjommen och drog iväg.
Det kan vara så, det är de här fina små, vad säger man, hytterna tänkte jag säga, de här små kuporna. En stor brädbrygga heter det ute i
kuporna på en brygga.
Jag lägger ner det här resonemanget. Ja, men det här med bryggor med små skjul, det låter inte heller.
Ja, visst, några så här kåkstäder ute på bryggor. Ja. Men det är egentligen bara fyra plåtar de har ställt ihop.
Men turkost fint vatten runt omkring
i alla fall. Halmtak. Ja. Toaletten, det är den där hinken i hörnet som ni ser där. Och vatten, ja men drick det havsvatten tills det inte funkar längre.
Ja.
Det är bara Victorias Bora Bora semester. Du kanske menar en sån här som man har i Thailand, du vet.
En bungalow.
Precis, typ
det var nog typ det jag var ute efter. Ja. Men skjul är ju ungefär samma sak.
Precis, de är som har skjul. Jag vet inte riktigt varför jag hamnar här.
Men,
ni lyssnar på skidsnack, tror du, eller?
Ja.
Inte The Rich and the Famous semesterparadis platser nummer 1-5 som jag börjat lista. Det är skidsnack. Jag är Stenqvist. Bredvid mig har jag som vanligt Sköld.
Ja.
Hur är läget?
Kul. Jo, det är bra. Jag rusar ju typ in i studion här. Jag kommer från en dag av granhuggning.
Det känns ändå liksom skidsnackskompatibelt.
Ja, vi kan lämna det där helt enkelt. Så behöver jag inte utveckla det mer än så. Jag har huggit en massa granar idag.
Ja, alltså olagligt förstås.
Nej, helt lagligt faktiskt.
Du ska väl, jaha, jag tänkte du skulle sälja på svarta granmarknaden.
Ja, nej. Jag såg en jävligt fin gran på andra sidan gränsen. Men, nej.
Du tänkte på det här Sunes julavsnittet där Håkan skriver grantjuv i bilen, på sin egen bil när han och Sune och Rudolf åker iväg efter att ha stulit en gran.
Ja.
Då kände du att nej, tänk om någon skulle skriva grantjuv på bilen och så åker dit.
Nej, så det var ju det skulle ju inte vara helt främmande. Min bil är ganska skitig.
Ja.
Det är någon som har ritat obscena grejer på den.
Är det du eller din sambo som är den här någon?
Nej, det är jag gissar en ungdom som har gått förbi och sett, men jag kan inte riktigt klandra dem, för jag känner att ser man en så här skitig bil så får man väl räkna med att det är en penis på den sen.
En penis och står så här, wash me. Är det så?
Ja, men typ så. Ja.
Kul. Mm. Kul ändå. Det är att dagens ungdom håller på med såna skojiga upptåg fortfarande. Det piggar upp.
Ja, men det gör det faktiskt.
Kände du dig, när du kom ut och såg den här penisen, eller vad det nu var då, kände du dig uppiggad?
Ja, men lite.
Eller blev du lite kränkt?
Ja, men jag blev...
Det är ändå någon som har tagit på din bil.
Ja, men jag blev väl kränkt i 5 sekunder och sen kände jag, ja, men det är väl bara rimligt.
Ja, det hade ju varit en sak om det hade varit snö som man hade ritat in en penis. Nej, för, men det är ju en utopi.
Ja.
Det finns ju ingen snö längre.
Nej.
Det finns ju för det första ingen vinter i Sverige längre.
Nej, det är otroligt deppigt. Det är väldigt, väldigt grått, men det är ju ett uttjatat ämne nu.
Ja, det får man väl säga. Vi kanske inte ska gå in där, men den här depressionen som jag pratade om förra podden eller förra podden, den har inte liksom... Kung Bore gör inte sitt för att hjälpa till.
Nej, verkligen inte. Men vart var vi? Vad ska vi prata om?
Jag vet inte. Vad vill du prata om?
Jag vet inte om jag vill prata om det, men vi kanske borde prata om lite vad som händer med den här saken som är världskuppen.
Ja.
Och
the cup formerly known as the World Cup.
Ja. Sist så hade det väl nått så långt att hela Norden hade hoppat av och sen var allt annat i ovisshet.
Nu precis, vet... då var det väl främst Davos och Dresden.
Ja, nu vet vi ju även att Norge i alla fall avstår Tour de Ski. Sverige ska lämna någon form av besked nästa vecka. Ja, i övrigt, jag vet inte vad Finland håller på med riktigt, men det bryr man sig väl kanske mindre om. Inte för att vara sån, men så är det ju.
Ja, 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 men verkligen. Ja. Sorry Finland, men så är det. Mm. Vad tänker du, Stefan? Sverige, hoppa av eller inte hoppa av?
Alltså, vad jag tror eller vad jag vill eller vad jag... Vilken vill du ha?
Ja, men vad, ja, men vi kan väl börja med vad...
Nej, men de har ju målat in sig lite i ett hörn nu, för ja, de säger ju att de kräver vissa förändringar för att ställa upp i Tour de Ski, och det här har de ju inte riktigt fått gehör för från FIS, vad det verkar, efter något krismöte som var här i veckan.
Precis, men sen verkar också allt gå isär, för jag läste någon intervju med Vegard Ulvang där han... Norge och Sverige har ju hävdat att man har föreslagit att Tour de Ski skulle ske på en ort för att undvika resor och inte på tre orter som det ska genomföras nu, alltså som det brukar göra. Men enligt Vegard Ulvang, som då leder någon form av längdkommitté inom FIS, så har det inte alls kommit någon sån begäran eller framställan från Norska skidförbundet. Så det är liksom bara något de eventuellt kanske har sagt. Mm. Bara lyft som att ja, men vad fan killar och tjejer, jag har en idé här, tänk, vi kanske skulle kunna göra så. Om det är så, så känns det ju extremt oseriöst att hävda att man har lagt fram någon form av förslag om man verkligen inte sen har gjort det. Men det här har ju inte vi något svar på, huruvida de har gjort det på något officiellt sätt eller inte, men det spelar egentligen mindre roll. Norge har fattat sitt beslut. Jag vet inte, jag tycker inte Sverige ska egentligen... Egentligen ska vi inte det... Anders Byström påstår ju, han är väl landslagschef eller längdchef i någon svenska, att det norska beslutet inte påverkar dem. Men vad tror vi om det egentligen?
Ja, men alltså... Ja, nu vet jag inte. Det var, kändes ju som att det förra beslutet var ju... Då följde vi ju Norge...
ja, 100%.
Alltså 100%. Även om de inte erkänner det. Nu vet jag, jag tror ju att Sverige vill ställa upp i Tour de Ski, men har lite hamnat i den här, ja, men det är det som jag sa, måla in sitt hörn lite, eftersom Norge nu har hoppat av och Sverige så här, vill ju påskina att vi har samma typ av policy och så här, lite resonerar som Norge. Precis. Men nu kan vi ju inte göra det då, om vi ska vara kvar fortfarande.
Jag fick ju frågan här om jaha, men eftersom vi i något avsnitt här hade anklagat Norge för att ja, men ni hoppar ju bara av för att ni inte ska missa julen och hela den biten. Och att, ja, men är det så att Norge nu hoppar av Tour de Ski bara för att de har lyssnat på skidsnack och inte vill liksom erkänna för sig själva att nej, nu ska vi motbevisa de jävlarna, vi hoppar av Tour de Ski också. Och jag ställer mig inte alls... Jag kan inte svära på att det inte är så att de har lyssnat på skitsnack och därigenom bara för motbevisa någonting hoppat av Tour de Ski. Det vet man inte, så kan det vara.
Så kan det vara.
Men det som Sverige nu har målat in sig i ett hörn, som du också nämner, är, det är väldigt tydligt. Vi tackade nej till Davos och Dresden på grund av coronaepidemin, pandemin, whatever. Om man ska fatta beslut nu eller i nästa vecka som det sägs att det ska komma, så ser smittoläget ungefär lika dåligt ut som det gjorde för en vecka sedan eller för två veckor sedan. Det är i princip värre. Visst, jag såg idag att Europa är på väg ner, men jag menar i de här länderna, alltså om man ska använda samma argument, och FIS verkar ju uppenbarligen inte ha tagit till sig av vad Sverige och Norge ville, så man kan inte, de får ju vara jävligt de får trolla med orden och formuleringen här för att få det till att man har fått gehör och att FIS har tagit ens oro på allvar och nu ska de verkligen säkra upp. För att jag får intrycket av att FIS couldn't give a fuck less av vad Sverige och Norge säger i det här sammanhanget. De har sin plan och de kör på oavsett, de har inte ändrat någonting.
Mm.
Så att om nu skidförbundet kommer att tacka ja till Tour de Ski, då får de ju stå där med skammen och hyckleri i mössan.
Ja, det är lite som, har du sett The Crown?
Några avsnitt.
Ja, när Margaret Thatcher i senaste säsongen vägrar gå med på någon form av sanktioner mot Sydafrika angående apartheid. Och,
är det spoiler alert här?
Ja, det är lite spoiler alert, men skitsamma. Det här är ju historia ändå, så det är väl, ja, vad fan. Men får det liksom... ja, men justerat. Hon får en massa ordförslag vad man kan ändra till som inte är sanktioner, och får väl liksom så här 30 olika förslag på ord, för hon vill absolut inte ha några sanktioner. Hon vill ha något som man kan liksom lätt bara glida undan om det skulle behövas.
Mm.
Och till slut gå med på ordet signaler.
Signaler, okej. Okay, ja. Ja. Ja, men visst.
Jag tänker att det är lite åt det hållet. Liksom, att man, det är så här, det, de, Sverige vill hitta någon form av liten väg ut här.
Men det är ju så de kommer behöva göra.
Mm.
Byström eller Foreus, jag vet fortfarande inte hur man uttalar hans namn, förlåt.
Mm.
Men de kommer ju få stå där med mössan i hand, hitta på något väldigt smart formulering om att de har fått signaler av FIS att och liksom att nu kommer det ske på ett så coronasäkert sätt att vi kan tänka oss att vara där. Hur de löser det, det kunde inte jag bry mig mindre om. Jag har ju, vi har ju varit våran inställning har väl varit att Sverige ska kunna åka, eftersom vi, om vi, om vi alltså fattar det här beslutet mitt i säsongen när man har varit redo och med på förutsättningarna hela tiden, det är, det känns för dåligt.
Mm.
Och nu, en sak som ändå blir ganska viktigt att ta i beaktande, och bara den som är ytterst naiv tror jag att det här inte är något som tas i beaktande. Men i och med Norges avhopp så har ju vi på damsidan de två största favoriterna till att ta hem Tour de Ski.
Mm.
Om inte det är något som... svenska landslagsledningen tar med i beräkningarna, eller det kommer de ju så förstås inte säga att man gör.
Nej.
Men
alltså Sverige kan ju tapetsera hela den där topp 10 i Tour de Ski, om inte Norge är med.
Ja.
Så ja, nej, det kommer de ju aldrig erkänna att det hägrar.
Nej, men det måste de ju ändå på något vis göra. De får ju, alltså, jag förstår verkligen att enskilda åkare inte vill dra på sig corona hit och dit. Det, vem fan vill det? Speciellt när man håller på med någon form av konditionsidrott, när man inte är... Det finns inte tillräckligt vetenskapligt undersökt vilken typ av effekt en corona eller covid-19-infektion har på en elitidrottare. Det självklart finns inte det än. Det kommer ju finnas om 10 år. Men om man som Norge hävdar att man vill spara sig inför VM, och det kan man väl göra.
Mm.
Det är väl rimligt. Det finns jättemånga VM-medaljer att tampa som där. Men i det historiska perspektivet, ett Tour de Ski-seger smäller ju minst lika högt som ett enskilt VM-guld.
Ja, absolut. Det vore ju... alltså orimligt att säga något annat. Och det vore ju också alltså om man hoppar Tour de Ski, då är det ju lika bra att bara lägga ner hela den här säsongen, för då är det ju inget kvar. Det är ju VM som är det enda, det kommer ju alla åka om det inte händer något väldigt märkligt.
Men är inte det också lite hyckleri då? För att jag menar, visst, nu har vi börjat med vaccinationer, och eller ja, vi, Storbritannien i alla fall, och det är 2 månader kvar till VM, men det kommer fortfarande pågå någon form av coronapandemi. Den kommer inte ha försvunnit helt.
Ja, nej, jag säger inte att det kanske är rimligt, men jag menar, alla kommer ju, de kommer inte ställa in en hel säsong. De kommer ju då i sådana fall ställa in världskuppen och säga att VM är det enda vi satsar på i år, och det känns säkert hej och hojta, ett signalord som gör att det...
Tänker du på Norge okej. Eller Sverige nu? Eller
jag tänker på både och.
Mm.
Men främst på Norge i alla fall. Men det jag tänker med världskuppen är att om de inte ska åka något mer det här året och skippa Tour de Ski, då är det ju i princip inget kvar. Det är ju några tävlingar innan VM och några efter, men det är, då har man ju redan glömt bort att det finns en världscup. Och Norge kommer ju inte ha något med den att göra heller.
Nej, nej, nu det har de ju, där de har tagit bort sig från Tour de Ski, då har de ju också kapat alla åkares chanser att vara med och strida om totala världscupen.
Ja.
Det kan vi ju slå fast redan nu.
Så, ja, jag vet inte. Det är bara så orimligt allting. En annan orimlig sak förresten, eller en kul tanke som presenterades i en artikel som kom idag här, är att vi ska skicka en enmanstrupp i bara Charlotte Kalla som kommer med sina superantikroppar och inte behöver rädas några virus.
Precis, hon ska ju åka någon form av test upp. Hon är ju typ frisk igen efter sin covid. Och ska åka något testlopp och hoppas att hon själv ska kunna vara redo att åka Tour de Ski. Och där får vi då första kvittot hur en elitåkare har klarat en infektion av den här typen.
Mm.
För vår del i alla fall. Men jag menar, om hon, ja, det blir mycket intressant att se vad hon är i förslag.
Mm. Men tänk då om de hade skickat, alltså Sverige åker inte på grund av risken för smittspridning, men vi skickar ensam Charlotte utan någon form av landslagsapparat.
Ja, bara Charlotte. Ja. Magnus är ingen som får åka med.
Ja, hon kanske får åka under någon så här OR-flagga.
Precis.
Olympic Athlete from Russia. Motsvarigheten. Ja. Åker i någon grå dräkt och har en...
Vi kan ju då ge sån här vallavästa till något annat lag så att de får ha fler vallar ute, så kanske de kan valla hennes skidor.
Ja.
Typ så här Estland eller vad det brukar vara för... De brukar ju mygla med sånt där. Norge har väl varit bra på att låna in vallavästar av andra lag för att liksom mygla till att få ha fler vallar ute i spåren.
Ja. Antibody athlete from Sweden.
Ja, det nya särlaget.
Ja.
Ja, man kanske får ha två världscuper. En med antikroppsåkare. Ja. Eller en covid-åkare, för de kanske har då sämre kapacitet. Mm. Ja, nej, men vi får väl se. När ni har lyssnat på det här, då kanske det... Ja, det skulle väl komma nästa vecka. Så att vi kommer väl få avvakta ett besked om hur Sverige gör. Men
vad vi vet är ju i alla fall att världscuptävlingen i Ulricehamn har skjutits upp och kommer att köra senare, förmodligen.
Precis, ja, förmodligen. Den har ju fått ett datum. Den kommer ju köras där helgen 6-7 februari någonstans, tror jag att det blev. Och det var ju lite pikant, för det var ett datum som jag vet att Lillehammer läste hade sneglat på för att få sin uppskjutna världscuptävling insatt där någonstans före VM. Men då gav man den till Ulricehamn istället, Fiss, och bara sa fuck you Norge, nu får Ulricehamn ta den här.
Ja.
Det känns som en signal i dagens ord, men känns det inte som en signal?
Ja, jag tror att FIS har liksom gett upp hoppet om Norge nu. De är bara frifräsar landet som vägrar allt. Men de tänker att Sverige är lite så här, vänder kappan efter vinden lite mer.
Mm.
Så nu vill FIS blidka Sverige genom att ge Ulricehamn ett fint datum där.
Ja. Det, så tänker jag också att det kan vara. Och sen har vi ju då fortsatta svenska tävlingar i anslutning till det, så det skulle väl kunna minska resandet, tänker de också.
Mm.
Då, genom detta. Ja, vi får väl se. Jag avundas inte de svenska skidförbundet som ska fatta de här besluten. Pliggen och allt vad de heter.
Nej.
Läkaren. Och, det kommer ju, vilket beslut de än tar, så kommer det bli kritiserat.
Ja, det är ju bara...
I alla fall av skitsnack.
Ja, det kan man nog utgå från. Ja, nej, men ska vi ta och byta sport då? Så vi får lite roligt.
Äntligen.
Ja, triggervarning för vissa då som känner att skidskytte är en... ja, jag vet inte vad det kallades. Men,
ja, Nordic Ski PhD kan väl snabbspola i 10 minuter nu då.
Ja, men... vi har ju haft en hel, jag vet inte vad man ska kalla den här säsongsinledningen längre. Har det varit så här bra någonsin, tror du, på det stora hela?
Mitt svar är nej.
Nej.
Jag gissar att det saknar motstycke i svensk skidskyttehistoria.
Mm.
Och det gör jag, det påståendet fäller jag ju utan att ha någon helst kunskap om svensk skidskytte före 96.
Mm.
Någonstans där.
Det var ett väldigt exakt årtal.
Ja, ändå. Men du vet, man börjar liksom bli lite medveten om saker och ting när man är i 12-årsåldern, tänker jag. Före det, ingen aning om vad vi höll på med. Eller om vi var bra. Men efter det, nej, men herregud, det är ju helt sjukt. Det går ju, ja, det slutar ju inte gå bra.
Nej, jag vet inte hur vi ska sammanfatta det här riktigt, men vi pratade ju om det förra veckan också. Men nu har vi ju haft Hanna och Elvira Öberg på samma pall. Vi har haft Sebastian Samuelsson som tar helt plötsligt en världscupseger. Vi har damerna som i och för sig kändes det ju inte som någon skräll att de tog en stafettseger, även om det var första gången på typ 10 år.
Nej, det var ju så här, man hade ju nästan varit besviken om de inte hade vunnit.
Ja.
Eftersom de är så jävla bra individuellt sett allihopa, helt plötsligt.
Och så har vi herrarna som också tog en stafettpallplats. Ja, jag vet inte vad som hände. Hanna Öberg vann ju 2 raka tävlingar där.
Pontsuloma parkerade Bö. Hade det hänt innan förra avsnittet? Tror jag inte.
Nej, precis. Han åkte ju...
Han parkerade Bö. Så Bö stod i tv och var liksom helt... jag hade ingenting att ge. Det var liksom helt slut bara. Så kom han.
Ja.
Han var ju knäckt. Pontsuloma knäckte Bö.
Ja, eller ja, det var ju Sebbe som vann visserligen.
Ja, men... absolut. Men och Bö slog ju Pontsuloma i loppet.
Ja.
Men ja, det måste vara lite märkligt att komma där och vara Bö och sen oftast vara den som åker snabbast i typ varje lopp. Mm. Sen kommer någon random svensk och bara swishar förbi.
Mm.
Och liksom parkerar en i en uppförsbacke. Sjukt var det.
Ja.
Synd att han inte kunde skjuta rätt först.
Mm. Men det är tydligen bra och om vi har pratat om förhållanden tidigare med parasiter och värddjur.
Ja, just det.
Så syskon verkar vara ganska bra att ha ändå,
ja,
i skidskytte. Vi hade systrarna Öberg här på pallen och bröderna Bö för första gången på väldigt länge. De brukar ju inte prestera samtidigt så ofta.
Öbergs tog stafettseger och Bös tog stafettseger.
Mm.
Det är inte dåligt att vara syskon.
Nej, det är... Jag vet inte, finns det några fler vi kan slänga in?
Syskonpar just nu?
Ja.
Nej, det är de ständiga forkadbröderna som jag har återkommit
just det,
till.
Det är ju liksom...
Det är ju mer äldre.
Fast där hade vi också lite värddjurparasitsymptom, för den ena var ju inte så bra där.
Nej.
Men det är skönt. Jag känner att det är sjukt att ingen har kläckt eller liksom döpt om systrarna Öberg till systrarna Böbergen.
Ja, precis. Eller, och att liksom inte parat ihop hela det här Bö och Öbergs klanerna.
Ja.
Nu har vi ju en Hanna Öberg som är tillgänglig.
Ja.
Igen.
Och jag vet inte. Ja, Johannes är väl inte tillgänglig i alla fall, för han har ju nyss fått barn, så jag gissar att hans civilstatus är ganska bra.
Ja.
Eller god, bra.
Bra.
Det var väldigt...
Dömande.
Var dömande. Jag dömer ingens livssituation här.
Nej, det hoppas jag verkligen. Vissa är skitsatta starkt avstånd för uttalet som kom alldeles nyss.
Ja, nej, det var... Jag tar tillbaka det. Men okej, okay, han är så att säga stadgad, skulle jag tro.
Du menar som en hederlig och ordentlig person?
Ja, men Tarjei vet jag inte. Han är nog också ganska stadgad, om jag minns Instagram-flödet rätt.
Annars skulle du gärna säga 2 Böbergspar.
Ja, det är ju så lätt om de ska gifta sig och byta namn.
Ja, bara ta namnet Böberg.
Ja.
Det är ju perfekt, det ligger så bra i munnen.
Mm.
Nej, men det har vi inte avhandlat. Nu blir det lite relationsradion här.
Mm.
Men Hanna Öberg och Jesper Nelin är ju no more.
Ja, Men det var länge sedan vi hade relationsradion, så det tycker jag...
Ja, det är på sin plats.
Ja, nej, det har ju spruckit där, va? Och
inte bara att det spricker, utan det spricker och sen kommer Hanna in i sitt livsform direkt.
Mm.
Vad drar du för slutsatser av detta, Stefan?
Jag
vet att du har någon form av, jag vet inte om jag ska säga galen teori.
Nu ska jag inte säga, ja, det här är inte min egen teori, det är en uppmärksam lyssnare som har kommit med en teori.
Ja.
Och det här handlar om att det finns en köttschism i förhållandet Öberg-Nelin. Och den kan ha knäckt det här paret.
Tecknena finns ju där ute för de som väljer att titta på dem.
Ja, jag kan läsa innan till här. Mm. Vi har ju då, det är en intervju i Dagens Nyheter där en massa elitidrottare pratar om hur de tänker på miljön och klimatet och vad de gör för insatser och så vidare. Då säger Hanna Öberg följande. Det här är alltså ett tag sedan, så det är innan de gjorde slut.
Innan köttschismen. Det här är köttschismen.
Ja, det här är köttschismen. Det här är pre-breakup.
Ja.
Jag tycker att det är något som alla behöver tänka på. Det är klart att det mest miljövänliga, att det inte är det mest miljövänliga att hålla på med elitidrott. Men jag försöker tänka på de saker jag kan påverka. Det jag gör mest nu är att ta bort köttet ur vissa måltider och äta mer vegetariskt. I mitt hushåll, inom parentes, sambo med skidskytten Jesper Nelin, är det lite skilda åsikter om det här, men det finns några rätter som går hem även hos honom.
Oj då.
Så svarar Hanna Öberg. Men,
ja, det var inte en liten sting av bitterhet.
Nej.
Det var ganska starkt uttalande.
Mm. Då går vi till vad Jesper Nelin svarade.
Han kontrar på detta.
Ja, eller han fick åtminstone samma fråga.
Han la salamin på bordet, får jag säga.
Bra fråga egentligen. Det är ingenting som jag är jätteintresserad av. Men man försöker väl ändå göra det bästa av det. Men att äta vegetariskt är ingen hit. Och det är inte alltid det är det bästa för miljön heller. Mm.
Ja, det ringer någon form av varningsklocka. Ding, ding, ding. Är Jesper Nelin någon form av klimatförnekare här eller?
Ja, han verkade ju inte jätteengagerad. Det kan man ju dra slutsatsen i alla fall.
Han är ju, jag får ju lite den här känslan, jag vet inte om du minns fotbollsspelaren Thomas Brolin, numera känns som instagrammaren Thomas Brolin.
Ja, jo, jag minns honom mycket väl och följer honom fortfarande.
Ja, härligt. Mm. Han bröt ju benet i någon landskamp, tror jag, det här är väl typ 92 någonstans där, i något kval. Jag tror det är då det händer. Och han ligger på sjukhusängen och på den här tiden så tog man gärna emot journalister när man låg på sjukhussängen. Det var ingen konstigheter. Man låg där med nyopererat ben. Någon reporter frågar, jag tror det till och med finns film att ni får YouTube här, men jaha, men vad gör du här på sjukhussängen då? Ja, men läser du någon bok eller något? Nej, så sjuk blir jag aldrig. Ser Thomas Brolin som svar då. Och jag får lite samma känsla av Jesper Nelins uttalande här, att ja, nej, det är inget jag tänker på.
Mm.
Men alltså, hur kan man vara typ, vad är han, 25 år och det är inte någonting man tänker på? Är det bara jag som lever i någon form av Stockholms bubbla här? Men det är väl något som alla tänker på?
Ja, alltså, ja, alla nej, tänker okay, ju alla. Förmodligen inte på det. Men även om man inte tänker på det, så känns det ju som ett, om man ska gå in som den här PR-strategen här, att... Det är väldigt sjukt att säga det.
Ja, ljug för fan.
Ja, ljug för helvete. Det här ser inte bra ut. Varken ur ett miljömässigt eller ur ett relationsmässigt perspektiv.
Nej, sen har han säkert, jag menar, det kom ju titt som tätt så här artiklar om att nej, men era liksom de här Zika-bönorna, Zika var ju något virus det också. Ja. Men det skulle kunna finnas en böna som heter Zika-böna.
Ja.
Finns det till och med? Har jag hittat på det här?
Jag tror du har hittat på det, men det låter ju en bra böna.
Ja, men det kommer ju vara den bästa bönan. Det kommer att innehålla liksom allt, det är bara protein, bara massa vitaminer, perfekt. och du lagar den. Det kommer bli den trendigaste bönan ever, tremendous, it's gonna be amazing. Ja, men de här sika bönorna, det som är kruxet med dem, det är att de måste importeras, för de odlas ju bara på någon sån här bergstopp i Peru på 4000 meters höjd. Ja. Så, och det krävs ju enormt mycket för att skicka dem till Sverige, och till Whole Foods, hela USA är liksom fyllt med sika bönor. Så det är liksom miljömässig katastrof. Och sådana rapporter kommit ändå, men oavsett så kan man ändå konstatera att det är bra om vi äter lite mindre kött och kanske äter lite mer homegrown grönsaker istället.
Ja, förmodligen. Men
jag verkar
inte ha kommit till den insikten. Men så går det ju så där i skidspåret också.
Ja. Det känns som att Hannas vegetariska linje verkar ge resultat. Ja.
Undrar hur det såg ut i hemmet där när Hanna stod och stekte de här morotsbiffarna.
Ja, men jag ser hur Jesper liksom drar fram någon jävla rökt skinka ur kylskåpet och bara vrider upp förpackningen och rasar i. Kastar, står och skriker. De har liksom ett våldsamt gräl. Han tuggar skinkan samtidigt som det bara sprutar för adga ur mungiporna på honom. Ja,
tror du att han har yppat ordet kaninmat någon gång?
Ja. Du kan väl stå där och steka dina jävla kaninmatsbiffar.
Mm.
Någonstans där.
Det är väldigt roligt. Min farfar, jag ursäktar honom för det här, för han kommer ju lite från en annan generation.
Ja.
Men han hatade grönsaker.
Ja.
Han hatade i synnerhet tomater.
Oväntat grönsaker har sånt innerligt hat mot.
Men han, farmor tvingade honom att äta dem ändå. Men han tyckte inte om det, så han åt dem hela, inom citationstecken. Alltså han åt inte hela, svalde hela tomater, men skivorna liksom svalde han. Han tuggade aldrig på
tomat. Han ville inte känna någon tomatsaft i sin gom.
Så en sån här klyfta, eller vad det heter, en liten bit tomat svaldes hel, för han ville ju absolut inte känna smaken.
Nej. Mm. Men kunde han inte bara få någon annan grönsak? Jag tycker det var lite taskigt av din farmor.
Ja.
Grönsaksnazist.
Ja, jag vet faktiskt inte hur han förhöll sig till övriga grönsaker. Jag kommer inte ihåg så mycket av det, men inget fan.
Nej.
På det stora hela.
Jag kan tipsa din farmor. Ja, may she rest.
Ja, de lever ju inte någon av dem längre, så jag kan inte fråga dem om det. Men
vi har ju det här tricket då med barn, att man gör typ soppor av grönsakerna istället.
Mm.
Och så mixar man det, och då går det hur bra som helst. Alla som har varit barn vet ju att, nej men kolla vilken stor lökbit, eller vad är det här? Det är en bit svamp i min mat. Mm. Blä, jag tänker inte äta någonting. Mixa, gör soppa.
Mm.
Det är mitt tips till struggling parents där ute i livet.
Nu har den bytt spår igen, den här podden.
Ja, nu är vi någon form av föräldrapodd.
Ja.
Hur ska spännande. Veckans läsarbrev. Jag och mitt barn vill inte äta grönsaker. Det vill inte min farfar heller faktiskt.
Nej. Ja. Nej, men om ni har några frågor kring kost och barn, så skicka in dem till skidsnack@aftonbladet.se.
Eller frågor om Bora Bora till exempel. Ja. vi hanterar allt här.
Ja.
Köttschismen som satte slut på förhållandet någonstans där.
Ja, så det kan man nästan slå fast, tror jag.
När man ser sådana tydliga tecken på en spricka i förhållandet i en så oskyldig artikel som en artikel om kosthållning i DN.
Mm.
Då vet man att det har gått långt ändå.
Ja, då är slutet nära. Men nu handlar det här, handlar väldigt mycket om mat här, men vi kanske bara ska summera det här lite.
Ja, det var ju en fruktansvärt framgångsrik helg och två veckor där i Kontiolahti. Som jag sett att vi har skrivit Kontiolax i våran tidning, och jag vet inte vad man ska säga längre.
Nej, de redde ut det här i TV. Eller redde ut, de tog upp det. Men de hade inget bra svar.
Okej, bra. Så. Ja, vad bra. Tack för ditt bidrag, Stefan.
Ja.
De tog upp det i TV. De hade inget svar. Nej, bra.
Ja.
Hur som helst, det var en jävla succé. Jag tror de drar vidare till Hochfilsen nu. Och vi har ju pratat om det här förut. Men skidskytte är ju... Men de är ju rena genierna jämfört med FIS. Eftersom IBU har tagit beslutet att skära ner på orter när man har tävlingen på. Så nu kommer de vara i Hochfilsen och köra typ två tävlingshelger då. Där istället. Och då innebär det att vi kommer ha en ny stafett redan till helgen. Det här måste väl vara nytt, det här konstiga systemet de kör. De kör sprint fredag eller lördag. Och sen kör damerna stafett och herrarna jaktstart på lördagen. Och sen tvärtom på söndagen. Så att damerna får liksom en stafett mellan sin sprint och jaktstart. Vad är tänket? Är det bra? Finns det någon poäng? Jag tycker det mest är förvirrande.
Ja, fast jag kände att det var ganska skönt att ha stafetterna uppdelade på en varje dag.
De är ganska långa.
Ja, så det tyckte jag ändå var lite pikt på något sätt. Sen vet jag inte hur det är för åkarna riktigt. Men som tittare tyckte jag ändå det var ganska trevligt.
Ja, men det kändes ju lite grann som att Hanna Öberg var ju helt jävla färdig när det var dags för jaktstarten. Så att hon lyckas behålla någon form av tredje plats var ju någon form av mirakel. För nu sa hon väl att hon var mest psykiskt färdig, men benen var ju, det spratt ju inte benen.
Nej, det var väl flera som hade drabbats lite av det där.
Det är lite orättvist för de som kanske, ja men de som är de nationerna som har väldigt många åkare, som i och för sig Sverige är nu då, som är med där uppe. De kan ju ändå i princip låta någon som har en bra chans i jaktstarten stå över stafetten.
Ja.
Bara ligga och spara sig.
Mm.
Och få en enorm fördel. Så ur ett liksom längre perspektiv så tror jag att det kanske inte är jättehållbart, det här systemet. Men nu är det som där. Och nästa vecka i Hochfilsen kommer vi få se första massstarterna. Och så mycket svenskar som kommer få vara med i de där massstarterna har väl aldrig varit förut.
Nej, det blir ju otroligt trevligt.
Där är det väl bara 30 personer som kommer till start.
Ja, och massstart är ju, det är ju, nu har man ju inte fått se än i den här säsongen. Och det är ju, det ska ju bli väldigt, väldigt kul. Det är ju en helt annan grej i skidskytte än i längd. Där ser man ju lite fram emot massstarterna på.
Ja, precis. Och de avvaktar, eller det dröjer ju alltid, för det är ju de som är 30 högst placerade i världskuppen som får åka.
Mm.
Jag tror att de har några så här frikvotplatser på de som är, har åkt bra under helgen också.
Mm.
Att det är typ 25 bästa och sen 5, jag minns inte det där exakt.
Ja. Men alla svenskor lär ju få vara med.
Ja.
Typ alla i alla fall, kanske. Precis. Någon hamnar på andra halvan. Men det kommer ju bli.
Det blir kul, det är två jätteroliga helger i, åtminstone i skidskyttet, när vi inte har några svenskar i Davos att se fram emot.
Nej, jag vet inte, vad ska vi säga om Davos egentligen?
Nej, vi kan väl bara nämna att fantasyligan fortgår ju.
Ja.
Nu har det varit en veckas uppehåll, men för er som har lag, och det är ganska många, och tre av topp 10 i världen är ju även med i skidsaxligan.
Oj, det var värst.
Och även, jag känner igen lagnamn i världstopplistan som verkar ha lämnat oss.
Jaha.
I won't name names, men ja, jag tycker att ni ska ta och komma tillbaks hem.
Avskum.
Ja, avskum. Ja. Men när vi ändå pratar om skidskytt, förresten, gå in och välj. Det är ju Davos, det är en sprint i fristil, och det är en 15 och 10 kilometers lopp, individuell start tror jag i fristil. Så det är ganska roliga lopp också att se framåt. Men som sagt, helt utan svenskar, norskar och finnar.
Det blir billigt då i alla fall att välja.
Ja, du kommer ju kunna välja. Men nu är det ju så här, nu är det ingen minitor, så du måste välja åkare som du tror har både chans i både sprinten och distansloppet.
Jaha, är det inte varje lopp för sig?
Nej, okay. Så är ju inte det normalt sett. Det är bara att det är så jävla mycket torer nu, så det har blivit så. Men när vi ändå är inne på skidskytte, det är om fantasy, så kom det ju också en nyhet om att Stina Nilsson nu ska få åka igen. Vi var ju inne på att hon inte skulle få åka någon gång förrän IBU-kuppen skulle börja.
Mm.
Alltså IBU-kuppen är ju då kuppen som ligger under världskuppen när det kommer till skidskytte. Där liksom Elisabeth Högberg har hållit på härjat fritt och dominerat, och därigenom har fått friplatser till världskuppen, bara för att hon vann i BU-kuppen förra året.
Mm.
Och det är väl där man har tänkt att Stina ska få testa vingarna. Men nu kommer det bli något märkligt observationslopp.
Ja, hon ska åka något som enligt uppgifter ska gå av stapeln i Östersund typ 20-21 december. Oklart vilka det hon ska åka mot. Vad är det här för märkligt lopp? Vem vill åka det?
Alltså, ja, jag vet inte.
Det är jag i och för sig sån här som inte får åka i IBU-cup. Ja. Kanske är jättesugna på ett lopp. Men
jag misstänker att det bara kommer vara svenska, för det skulle vara typ 20 kvinnor och 20 herrar som skulle åka. Ja. Så det är väldigt litet lopp. För de kan ju inte liksom ta in massa. Vem vill komma till Sverige 20-21 december om man inte är svensk?
Mm.
Jag antar att det är ungefär noll personer som vill göra den. Men man ser ju då Jean-Marc Chablot.
Mm.
Han verkar ju vara lyrisk över Stiras framfart i skidskytte. Vi pratade lite grann förra veckan, eller jag var lite bekymrad över att hon... Det kändes som att hon var så ljusår bort när man jämförde henne med Hanna Öberg och Elvira Öberg och alla de där nu mera giganterna som vi även får sålla in Elvira Öberg i när det kommer till skidskytte. Men enligt hennes personliga tränare då, Jean-Marc Chablot, så får han väldigt goda rapporter hemma från Östersund och de som följer henne där. Han är ute med landslaget och ligger i veckovisa läger i Conti och Lax och sånt hockfilsen. Men nej, det,
har vi tagit det beslutet i podden att det heter Conti och Lax?
Nej, men jag tyckte det var roligare att säga på något vis.
Okej. Okay. Mm.
Och nej, men de rapporterar att hon har tagit såna enorma steg nu.
Mm. Ja, men det låter ju positivt.
Ja, nu får vi se till att någon jävel sänder de här loppen 20-21 december i Östersund. Men jag har ju mycket svårt att tro att det...
Får hitta någon liten full stream någonstans.
Ja, man får väl be någon där uppe i Östersund. Kan inte bara skicka upp en liten kamera?
Mm.
Så vi får kika.
Ja, det ska väl inte vara så svårt. Jens Burman har väl någon liten kameraman som kan springa ut där.
Ja, eller Kalle Halvarsson. Han har ju en som filmar varenda träningsdag han gör.
Mm. Ja, filmar även någon konstig bastudans, har du sett den?
Ja. Mm.
Ja, nej, den ska vi inte prata om, det är för smärtsamt. Men,
ja, men vi får väl säga stort lycka till Stina, och det är fan med tufft att, för man spekulerar även i om hon ska få åka världskuppen den här säsongen, men jag vet inte hur det ska gå till.
Nej, den som lever får se.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men då har det blivit dags för ett kärt moment i denna podd.
Du skrattar, du? Ja. Nej, jag håller med.
Ja,
jag gillar att du lyfter upp dina egna...
Ja, men det är älskat och uppskattat av många lyssnare också.
Tusentals mejl och samtal strömmar in till podden varje gång.
Ja.
Varje vecka när vi inte har med det här.
Ja.
Var är rysspoesin, säger folk.
Ja, det är då dags för ryss... Och säsongens första rysspoesi, Corona Edition. Jag läser Sergej Ustjugovs ord. Kära vänner och fans av skidåkning, snälla ta en minut av uppmärksamhet. Jag skulle vilja göra en liten vädjan på grund av den nuvarande situationen runt min person och förtydliga nyckelpunkterna lite. Exklusiv underdrift. Olika sorters kurvor mot mig. Jag är ledsen. Kära vänner, kortfattat kom jag över coronaviruset samtidigt som jag på en sammankomst i italienska Valsenales andra halvan av oktober. Och dessvärre var effekterna av denna sjukdom ganska hårda. Så hårda att jag inte ens kan komma till slutet på stunden. Allas kroppar är olika vänner och reaktionen är också annorlunda. Och ökända sjukdom på detta sätt. Jag försökte börja träna i november. Sakta dra in. Men, alla mina försök var tyvärr förgäves. Min kropp vägrade att på ett adekvat sätt uppfatta som föreslagna belastningen och följde gropen varje gång. Som resultat bestämde sig tillsammans med tränaren för att ta en paus för att göra en särskild undersökning. Stunden jag redan sakta träna och tacka Gud för mitt skick, fast i små steg, men stabiliserande, hoppas jag att jag inom en snar framtid kan ansluta mig till laget.
Ja, nej, jag tror att tala för samtliga lyssnare när jag nämner att inget öga är torrt.
Nej, det var vackert skrivet om hans coronasjukdom.
Ja. Du hade fler exempel på coronarelaterade rysspoesier. Får man höra en till? Eller
nej,
var det bara en?
Jag tror det var den enda.
Aha, faktiskt. Corona edition, det kändes som att det här kommer det...
Ja, men det är kanske en följetong, vi får se.
Ja, nej, det var vackert. Han har ordets gåva.
Ja, han har inte bidragit med någon poesi tidigare, tror jag.
Jaså?
Nej, det brukar vara de bästa poeterna är ju Legkov och Kriukov.
Ja, Legkov är ju oslagbar.
Vylegzjanin är också ganska bra. Men han tillbringar väl mest tid i sin tortyrbastu nu för tiden, tror jag.
Ja, det kan vi snacka tortyr. Men
om ni inte vet vad vi pratar om, så gå in på hans Instagram och leta upp en bild på hans bastu. Så ja, tänk på den ett tag.
Om vi ska försöka tyda det poetiska är.
Ja.
Så Ostjogov har alltså haft corona i oktober någon gång. Och verkar väl fortfarande kämpa med återhämtningen. Så uppenbarligen så kan det vara kan vara rätt tufft då.
Ja. Han har man inte sett till än, så får se vad han kommer tillbaka i för slag vad det lider.
Apropå folk som har det tufft.
Bra övergång här.
Ja. Man har ju jobbat på radio en gång i tiden, så att, Max Novak.
Ja, bettingkungen.
Ja, en ny skidsnacksfavorit.
Ja.
Får vi ändå säga.
Ja, verkligen, han växer och växer.
Han har nu fått sin dom. Och jag vet inte, för oss som drog en lans för Novak tidigare, så då är ju domen ett hån.
Kan du recappa lite snabbt vad det är han har gjort sig skyldig till?
Ja, han har inte gjort sig skyldig till någonting i mina ögon. men det han gjorde var att i det här klassiska loppet i Bruksvallarna, som alltså själva säsongspremiären för Sverige, så spelade han på någon form av betting-site. Eftersom de inte har sponsrat oss så kommer jag inte säga vilken. Jag vet inte vilken det var. Det kanske var Rosbett.
Ja, förmodligen Rosbett.
Men eftersom inte han såg sitt eget namn på den här sajten, så tyckte han, ja, det var trist, men då får jag väl hitta någon annan. Fan, William Poromaa har sett vass ut. Det här var ju innan Poromaa hade fått sitt svenska genomslag. Så han la in en liten slant på Poris och sen sabbar han ju sina egna segerchanser genom att segra.
Ja.
För att Max Novak vann det här loppet, William Poromaa blev två. Så att han vann inga pengar. Och då fick han tacken av Svenska Skidförbundet att han blev avstängd i en månads tid. Bara för att han har spelat på
Rosbett.
På ett lopp där han deltar.
Ja.
Och det får man tydligen inte göra. Jag kan läsa lite innantill ur vår artikel. Agerandet strider mot FIS och RF, alltså Riksidrottsförbundets regelverk, och händelsen anmäldes till FIS av tävlingsarrangören. De här visade sedan tillbaka ärendet till Svenska Skidförbundet, som brist på disciplinnämnd avgjorde frågan i styrelsen. Alltså FIS orkar inte ens bry sig. Så de skickade tillbaka det till Skidförbundet, som då tog beslutet en månads avstängning. Och Max Novak är ju lite frågan. Skidförbundet tyckte att ja, men det var ett unikt beslut. Mig vetligen har vi aldrig hanterat en vadhållningsfråga i Skidförbundets historia, säger ordförande Karin Mattsson. Men det finns inga bra regelverk på det här på detta tydligen. Så de fick liksom ta någon form av uppstuds känsla i styrelsen. Och då kan man ju fråga sig, eller ja, det har vi ju varit inne på förut, men någon fingerspitzgefühl verkar de inte besitta i skidförbundets styrelse, för att det är ju asfånigt att han stängs av en månad. Han säger ju själv att han inte visste om exakt hur regelverket var, det verkar vara oklart, och då kan man ju säga att ja, men han borde väl ha fattat bättre. Visst, det är klart, det kanske är liksom lite goes without saying att man inte ska spela på lopp där man själv är med. Men i det här fallet, det är ju ändå ett specialfall. Han spelar ju för fan på en annan och sen vinner själv.
Ja, ja, det är ju ganska bevisat där, där i och med detta att han inte har riggat någonting.
Han har ju inte, tvärtom, han har ju fällt krokben för sig själv.
Ja.
Och jag misstänker att
vad hade han tjänat mest på, tror du?
Ja, det var precis det jag tänkte komma till. Den här prischecken på 1500 spänn,
ja,
som segraren fick. Jag menar, han hade ju uppenbart tjänat mer. Han kan inte satsa så lite att han inte skulle ha tjänat mer på William Poromaa som vinnare. För att oddsen måste ju ha varit skyhöga på Poromaa, eftersom han var en icke-person innan det här första loppet, i ja, princip, i många ögon. En åkare som har varit med i något världscuplopp men inte satt något avtryck, som var mest känd som att vara Frida Karlssons pojkvän, vilket han kanske fortfarande är egentligen, men ändå. Så att han sköter sig själv i foten på alla möjliga sätt. Prispengar,
ja, nej, det, ja,
avstängning. Jag menar, om man hade fattat, om han hade, jag menar, man måste ge honom the benefit of the doubt här någonstans. Så när han säger själv att han inte tycker att regelverket är känt, utan tvärtom, han påstår ju att nej, men vadå, alla gör det, jättevanligt att man spelar. Behöver ni verkligen göra någon form av exempel av honom och stänga av honom imorgon? Nu skulle inte det här påverka hans fortsatta skidkarriär. Han är ju någon form av långloppsåkare och satsar på långloppskuppen. Och den kommer inte börja förrän någon gång där i början av januari, så han kommer inte missa någonting ändå.
Nej, ja, det var ju lägligt.
Det var ju lägligt, det var ju ungefär som
när Johaug blev avstängd över en sommar.
Ja,
var Sundby.
Sundby. Ja, Sundby. Precis, Johaug, hon fick ju OS-bitch-släppen där.
Ja, jo, just det.
Men Sundby, han fick ju så här, ja, men nu får du vara avstängd i juni, juli, augusti. Ja, jävla skit. Ja, men lite den. Men hur som helst, jag tycker man får ha lite bättre fingertoppskänsla. Och vad fan, ni får väl gå ut med någon form av kampanj istället för att stänga av en stackars 24-åring bara en månad. Även om det inte påverkar honom kanske, men någon tävling han har säkert kunnat åkt,
ja,
som han inte får åka. Jag tycker det var ett fegt och dåligt beslut.
Absolut, det håller jag med om. Men vad som är mer intressant här var i den här artikeln att han lyfte att det här är något som alla gör. Typ. Att det är jättevanligt och att det är stort utbrett att åkare bettar på lopp. Och jag känner bara att jaha, varför då? Och vilka lopp? Och vad liksom... Ja, jag har lite svårt att se. Jag har lite svårt att se det här helt enkelt.
Ja.
Vilka håller Kalle Halvarsson på och bettar på Jens Burman? Eller bettar de på världskuppen? Ja, jag fattar inte.
Nej, man skulle vilja ha lite inside information på det här.
Ja.
Hur det verkligen ligger till. Hur utbrett är spelmissbruket i skidvärlden? Det känns, ja, jag menar, jag har ju knappt... Men det är knappt som man har hört talas om att det ens går att spela på skidåkning. Jag har ju aldrig gjort det.
Nej, alltså det, jag tycker att det går att hitta så här betting på skidskytte, men skidåkning är inte helt lätt.
Nej.
Så ja, nej, det här är väldigt intressant. Om någon sitter på mer info kring det här får ni gärna höra av er. För övrigt nämnda Jens Burman här, det går ingen nöd på honom, så har han berättat i en intervju. För det, de får ju lite dåligt med intäkter nu när de inte får åka något lopp.
Nej.
Men han lever ju gott på sambons miljonvinst.
Just det, trissmiljon, va?
Ja.
Ja, herregud, han kan lägga ner skidkarriären.
Ja.
Det är bara, de lever på räntepengar nu resten av livet. Ja, herregud. Nej, men vi får väl se hur det blir med det, det är det som är mest spännande kommande veckan, förutom skidskyttet. Vad kommer Sverige göra? Det är, vi kommer i alla fall sitta på helspänn. Mm. Annars så tycker jag att ni fortfarande ska höra av er om allt möjligt till oss, skidsnack@aftonbladet.se. Följ oss på Skidsnack Facebook och Instagram. Annars tror jag att vi är ganska nöjda för idag, Stefan.
Ja, det är vi väl. Det gick väl helt okej det där.
Ja, det var 2+.
2+, ja. Jag säger 4 äpplen.
4 äpplen, ja. Härligt. Ha en trevlig vecka. Vi hörs igen. Hej då.
Hej då.